En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Och det som sker då, det är ju han Baltzar von Platen som kommer in och föreslår då att vi ska då flytta ner fokus till egentligen Mellansverige. Och då lägger han upp en plan för den här Karlsborgs fästning som jag tycker är väldigt intressant. Egentligen är det faktiskt tre fästningar man försöker bygga. En i södra Vättern och en i norra. Och man ska egentligen bygga om Jönköpings slott. Och sen så ska man bygga då ett slags en arsenal eller en slags förrådsanläggning som ligger på Vanäs udde, alltså ganska mitt i.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123-610-7668. Märk betalningen med MH-podden.
Ja, välkommen till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved.
Och det här är Martin Årstedt.
Och nu ska vi köra ett lite mer samtalstema idag. Vi ska prata om försvarsdoktriner egentligen. Och exakt vad det är väl någonting vi ska reda ut under samtalets gång, tänker jag.
Ja, och hur man har tänkt att försvara Sverige egentligen, och lite föreställningar om det.
Ja,
det är det som är temat.
Och jag har en liten inledning här till dig nu, Martin. För det är så här att jag vet ju att du har spenderat väldigt lång tid i ditt liv i Vännäs. Och jag har ju bott här i Umeå. Och någonting som jag har tänkt på många gånger och som var väldigt märkligt när jag flyttade till Umeå, det var att nattåget från Stockholm, det stannade liksom i Vännäs. Mm. Av någon anledning. Och ofta fick man liksom, om man åkte norrut så var man tvungen att ta bussen från Vännäs mitt i natten. Mm. In till Umeå. Och det kanske inte låter så märkligt för många, men om man vet om att Vännäs är en väldigt liten by i förhållande till hur stort Umeå är, som ligger lite närmare kusten, ska man fundera på varför är det så. Det känns mer naturligt att själva stationen skulle vara i Umeå. Har du någon aning vad jag fiskar efter här?
Jo, du fiskar ju efter att den här stationsorten som ju Vännäs är. Den gamla kyrkbyn är ju Vännäs by. Och sen etablerar man ju en järnvägsknut i Vännäs.
Exakt.
Och det är ju för att stambanan går ju en bit in i landet.
Exakt, den norra stambanan som börjar byggas mot slutet av 1800-talet åker ju förbi, eller liksom etableras ju den linjen. Och inte så långt ut på kusten. Så Botniabanan har vi ju fått, jag minns inte, var det 2012 kanske som Botniabanan invigdes här med pompa och ståt, kungen var här och det här Robertsforsbandet var spelare också. Så den har ju kommit väldigt sent egentligen, och det finns ju en anledning till det. Det är att man hela tiden varit rädd för ryssen, om man ska sammanfatta det.
Ja, och därför att man ju naturligtvis har den här stambanan där man ju ska skicka upp de mobilisering då, förstärkningarna till över Norrland.
Exakt.
Och nu är vi inne egentligen i temat här direkt.
Att ja.
Det här påverkar ju egentligen, som du säger, vårt liv ända in idag.
Precis, och de här satsningarna som vi gör nu mot Botniabanan kostar ju enorma pengar för att man inte har den här etablerat sedan tidigare heller.
Nej.
Och det är som, och det kan man ju se på väldigt många sätt. Alltså även vägnätet. Jag menar, Höga Kustenbron byggdes ju, vad blev den klar? Den började av 90-talet någon gång. Innan dess hade man ju inte ens liksom, E4 är ett ganska nytt fenomen, bara det, som följer liksom hela Norrlandskusten.
Ja, och sen också tänker jag uppe vid gränsen mot Finland. Och Finland var ju ryss som bekant i slutet av 1800-talet. Man var ju oerhört bekymrad över utbyggnaden av det finska järnvägsnätet mot gränsen.
Just det.
Och att det skulle kunna ge då en möjlighet naturligtvis för ett strategiskt överfall faktiskt på Sverige. Så att nu är vi helt inne i dagens tema här. Föreställningar och tankar om hur egentligen det här landet ska försvaras.
Precis, och jag kan lägga till här också att en viktig del av min ungdom, jag är inte så gammal än så länge i och för sig, men jag jobbade en sommar på Göta kanal där, på en av deras turistbåtar. Det är också en annan sån här faktor som kanske idag är lite bortglömd. Det är mer som en turiststråk idag och har ju egentligen ingen praktisk funktion alls.
Nej, den byggs ju, Göta kanal byggs ju för att man ska kunna flytta flottstridskrafterna mellan så att säga, Östanhavet och Västanhavet.
Ja.
Och av operativ men naturligtvis också strategisk betydelse. Mm. Nu kör vi ju de här begreppen här. Vi kanske kan reda ut dem lite.
Ja, det kan vi göra.
För lyssnarna, att strategi är ju väldigt enkelt förklarat. Det är ju det där som har att göra med det krigsavgörande. Men där också politiken ju styr strategiska beslut. Det är liksom kriget, hur man vinner kriget.
Mm.
Operationerna, det är ju mer det som sker regionalt. Det är så att säga operationen vid Torneälv. Och vi har ju, ni som har följt våran podcastserie här, Operation Fallgelb. Det är en operation i ett avgränsat område. Och där handlar det väldigt mycket om logistik. Det handlar ju om olika typer av militära förband, sammanordning, luft. Och sen taktik. Det är ju det som egentligen, det är ju olika vapensystem, samverkan så att säga på en given punkt egentligen på det man skulle kunna kalla för ett slagfält. Och taktik, då pratar vi så att säga mer om bataljon. Och det är ju så att idag i den svenska försvarsmakten så pratar man mer om stridsteknik under bataljons storlek. Så att vi ska väl inte fördjupa oss så mycket. Men liksom taktik är så att säga på slagfältet, operationerna i ett område, strategin hur man vinner kriget. Så nu kommer det ju en kuggfråga här till dig, Peter. Ja. Finns det strategiska kobbar och skär?
Ja, men, eller det beror väl på, men det låter ju konstigt va? Jag tänker att ta en kobbe eller ett skär känns väl mer som en taktisk fråga.
Ja, det kan man ju säga. Sen skulle man kunna utveckla och säga då att ett antal kobbar och skär kan ju så småningom bli av operativt intresse och kanske till och med strategiskt intresse. Ja. Man kan ju säga att Åland har varit av strategisk betydelse till och med, betydelse för krigets. Mm. Men kanske mer att det ligger på en operativ operation att ta Åland för att öppna upp så att säga vidare in i Finland eller Finska viken. Så de där begreppen då.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jag tycker vi ska börja gå tillbaka och fundera lite kring att när Sverige kommer till som rik och vi har stormaktstiden, vad hade man för tankar och hur formulerar man det här? Det fanns ju inte några militärakademierna kom ju på slutet av 1700-talet. Man sätter ju inte ner och skriver stora dokument och policydokument. Idag kan man ju hitta så att säga, försvarsmaktens doktrin.
Just det, och det är också intressant att veta vilka stora liksom förändringsfaktorer är det egentligen som driver på de här. Både liksom inhemskt, det är alltså geopolitiskt, men också vad som är tekniskt. Och vad som är inflytande från andra tänkare ute i Europa.
Ja, och var på. Och då kan man väl säga att under stormaktstiden ska man väl kunna säga att där har vi ju någon form egentligen av doktrin att vi ska egentligen försvara riket genom att föra över kriget på motståndarens område. Det ser vi på 30-åriga kriget till exempel. Eller vi försvarar riket i randområdena. Och vi har alltså en armé vi kan flytta då över havet, en stark flotta. möta. Och det är det som händer i inledningen av Stora Nordiska kriget till exempel. Att där landstiger vi ju först till Själland, sen flyttar vi till Baltikum och sen ger vi oss in i Polen och sen går åt helvete till Ryssland, men det är en annan historia. Men att där finns en sån idé om en rörlig fältarmé och så vidare. Det ska man kunna uppfatta som en doktrin, alltså ett sätt att tänka riktlinjer för, säger man ju, säkerhetspolitiskt handlande, säger man idag. Och det är väl så, kunskaper och föreställningar som på något sätt leder till ett praktiskt handlande. Och de är inte så väl formulerade vid den här tiden.
Nej, precis. Jag tänker att det är någonting som vi har pratat många gånger om, det är det här med logistik också och hur man understödjer de här arméerna. Det måste ju ligga jättemycket i bakgrunden här också, att man vill inte ha sin armé på sin egen mark. Då utarmar man ju med sin egen ekonomi. Det måste finnas en liksom poäng med att hela tiden förflytta den till nya områden utanför sitt eget, av rent liksom praktiskt ekonomiska skäl. Då.
Och föra över så att säga, den där krigsbördan då, på motståndarens område istället och föra kriget där. Så det kan man väl, skulle man väl kunna kalla för en form av doktrin egentligen. Sen kommer vi lite längre fram, och det tycker jag är spännande. Under 1700-talet så brukar jag prata om det finska försvarsproblemet. Det är jag väl inte ensam om, men...
Men det brukar jag också prata om under 1900-talet.
Ja, okej. Okay. Men vad bra. Det är lite...
Fast jag antar att det är liksom
det är lite olika. Precis. Men, och det jag menar med det finska försvarsproblemet, och det finns ju till och med de som menar att hela det här 1700-talet, hela det här problemet, ångesten över hur ska vi försvara den här östra riksdelen som ju ligger så illa till med närheten med Sankt Petersburg, som ju etableras i början av 1700-talet så småningom blir huvudstad något årtionde senare. Och där man ju ser ryssarna kasta lystna blickar på den här södra delen av det vi idag kallar för Finland. Och hur ska vi försvara det här området? Och då har man ju olika alternativ, och där försöker man ju med revanschkrig, som ju går väldigt illa. Men sen kommer vi till det här som du har varit inne på, det här med tekniken då plötsligt. Då bestämmer man sig för att nu finns det en teknisk lösning på det här. Och då kan man ju säga bara så här väldigt kort, att i det katastrofala kriget, revanschkriget man sätter igång på 1740-talet, som avslutas 1743 då, som brukar kallas för hattarnas ryska krig faktiskt, 1741-43, då mister man ju den här fästningsgörden längst ut i östra Finland. För det tar då, annekterar, får då Ryssland en del av sydöstra Finland. Och gränsen kommer att gå vid Kymmen älv, och det är en bit in i dagens Finland. Och då bestämmer sig, hur ska vi göra nu här? För då har man ett problem, och man är kanske också lite rädd för att de som lever i Finland, framförallt i de högre skikten, är liksom nu börjar tvivla lite på Sveriges förmåga. Då börjar man ju bygga en stor fästning, Sveaborg. Du nämnde ju Göta kanal här. Och den här Sveaborg är ju också ett, man brukar väl säga att det är väl Göta kanal och Sveaborg som är de största byggnadsprojekt vi har genomfört. Ja, i Sverige, om man räknar om det moderna medel. Så att jag brukar skämtsa att säga att den här Öresundsbron är som en liten västanfläkt jämfört med de här jätteprojekten. Och då satsar man ju på den där fästningen som ska vara en förrådsfästning och som ska kunna då hantera också en skärgårdsflotta som utvecklas då för att kunna slåss i den här speciella skärgårdsmiljön. Och då har man plötsligt liksom ett militärtekniskt koncept här, och vi har ju pratat om den här skärgårdsflottan i tidigare avsnitt och även Sveaborg. Det tycker jag är spännande, och då finns det väl just något sorts tänkande som omsätts nu i praktisk handling. Och då ska man väl kunna kalla att det där är någon sorts doktrin man har. Att om det där ryska anfallet kommer, ja, då ska man hålla fästningen och så ska man låta fältarmén retirera upp, skapa djup. Och sen ska man då helt enkelt motanfalla när vattnet går upp.
Men varför pratar vi om det? Varför pratar vi om det här som doktriner egentligen? Eller jag menar, de här människorna som satt och planerade det här, de var väl relativt ointresserade av just begreppet doktrin.
Ja, det var de ju. Ja, men det är ju en efterkonstruktion.
Ja, precis. Ja. Ja, men liksom och då blir ju följdfrågan på det. Varför blir det så viktigt att sätta den här... För det är som du säger tidigare här i programmet, att de här krigsvetenskapsakademierna bildas ju först senare.
Ja, de kom ju egentligen här på slutet av 70-talet.
Så det är precis, det måste ju komma i samband, det här doktrinbegreppet måste ju komma upp i samband med någon slags förvetenskapliggörande av krigskonsten.
Så är det. Och det är upplysningen, och det är alltid, det är precis, och att Napoleonkrigen är så oerhört betydelsefull, och där är ju också de här militärteoretikerna Jomini och Clausewitz börjar formulera idéer och tankar om hur krigen ska föras, och att liksom försöka strukturera upp, vad är det här för någonting? Och där Jomini är ganska teknisk och hittar lagar som en kokbok. Och Clausewitz, man kan säga så här, slå upp. Om man ska anfalla nu över en älv, då gör man så här, säger Jomini. Medan Clausewitz säger så här, men så där kan vi inte tänka. Vi måste vara som ett fint ord här nu. hermeneutisk, alltså att vi kan handla olika utifrån de givna förutsättningarna liksom. Det är så säger ju Clausewitz, så när vi kommer fram till älven här så har vi utbildat den här befälhavaren, han är så skicklig att förstå själv och kan avläsa, och krigets fiktioner pratar han ju om, att allt det här som händer och ställer till det, och det är ingen idé att ha de här planerna som Jommen är på det. Utan att och det kommer ju det där tänkandet att försöka förstå det här. Det utvecklas ju sen så småningom under 1800-talet och vidare. Och det där är ju en väldigt spännande period egentligen. För då blir det ju plötsligt. Och där kan man ju börja prata, tycker jag, om att man mer skulle ha doktriner mycket tydligare. Mm. Men det finns alltså en krigsplanläggning i alla fall för Finland. Finns ju inför finska kriget 1889. Där man då har en tydligt tanke, och den skrivs ner av de här befälhavarna, Klerker till exempel som är ansvarig i Finland, och även Klingsborg som är överbefälhavare för finska armén, att man har då man gör en operativ eller strategisk reträtt. Mm. Man väntar in att isen går upp, man håller Sveaborg, och sen med Sveaborg som brohuvud så ska man liksom trycka och klämma ut ryssen ur Finland genom att hota ryssens underhållslinjer och sådär. Så visst finns det ju liksom ett tänk där, men då är vi så pass långt framme. Och sen händer ju väldigt mycket under 1800-talet, eller hur?
Ja, precis. Jag har ju förkovat mig lite grann i den här centralförsvarsprincipen eller centralförsvarstänkandet, jag vet inte vad man ska kalla det. Det är lite svårt det här med en doktrin heller. Alltså, ja. Men det som händer här är ju att vi blir av med Finland. Ja. 1809.
Men vi blir av med det finska försvarsproblemet.
Ja, precis. Vi blir av med det finska försvarsproblemet.
Får vi be om ursäkt till våra finländska lyssnare här, kanske. Jag bor ju för övrigt i Finland, så jag borde ju inte tala på det sättet.
Det ställer ju den här... Och det får mig att tänka att, just som jag var inne på tidigare, att det här med doktriner känns ju egentligen som begrepp ganska mindre relevant. För det som händer här är ju en rent geopolitisk händelse. Och som då sammankopplas med olika tekniska förutsättningar. Mm. Ja, men rent krass är det ju så att Stockholm som tidigare har legat i centrum för Svea rike, så att säga, helt plötsligt blir en gränsstad med Åland väldigt nära och Finland väldigt nära. Och det ställer ju stora problem då. Hur ska man göra med det här? Samtidigt så är det ju någonting som händer under 1800-talet. Man blir mer fokuserad på huvudstäderna. Men det här kanske lite tidigt, jag vet inte. Det känns som att det där är en diskussion som kommer först 1870-71 med fransk-tyska kriget. Ja, men det finns ju en poäng här, och det har ju också att göra med Clausewitz, att man helt enkelt ska knäcka huvudstaden som ett slags politiskt medel. Då. Mm. Och då blir ju plötsligt Stockholm väldigt känsligt under 1800-talet. Och samtidigt så går man då i union med Norge. Mm. Så på sätt och vis så har man ju säkrat den sidan av landet på ett sätt. Då. Men det som sker då, det är ju han Baltzar von Platen som kommer in och föreslår då att vi ska då flytta ner fokus till egentligen Mellansverige. Och då lägger han upp en plan för den här Karlsborgs fästning som jag tycker är väldigt intressant. Egentligen är det ju faktiskt tre fästningar man försöker bygga. En i södra
Änden av Vättern.
Ja, precis. Och en i norra. Ja. Och man ska egentligen bygga om Jönköpings slott. Mm. Och sen så ska man bygga då ett slags en arsenal eller en slags förrådsanläggning som ligger på Vanäs udde. Alltså ganska mitt i.
Mm. På västra sidan av Vättern.
Ja, men sen är det ju så att de södra och norra aldrig blir av. Så man bygger bara det som då är på Vanäs udde som blir Karlsborgs fästning. Och detta har ju att göra då samtidigt, för det är ju Baltzar von Platen som också är ansvarig för Göta kanalprojektet, vilket är väldigt intressant.
Det hänger ju ihop där.
Jo, precis. Så han argumenterar ju då för att det är just via Göta kanal som den här platsen blir central för oss. Och tanken är då att man helt enkelt tänker sig att man inte kan stoppa en fiende ute vid gränserna, vid rikets gränser, utan man måste helt enkelt bjuda in den till sitt egna land. Och det har ju att göra med det här som du pratade om tidigare, Napoleon. Och det ryska fälttåget, brända jordens taktik. Mm. Man tänker sig att det är liksom det medlet som vi skulle kunna använda. Men det som jag tycker är väldigt intressant med den här sortens tänkande som uppstår under 1800-talet också, det är ju att civilbefolkningen är helt och hållet ut ur diskussionen här. Kriget är ju bara en politisk företeelse egentligen. Och som man ser att man ska flytta de här brickorna fram och tillbaka och man ska avgöra de politiska striderna med civilbefolkningen och vad som händer med dem när vi bjuder in en potentiell fiende på vår egen mark är ju liksom... Det diskuteras inte.
Nej, och att den där centralförsvarsdoktrinen, om vi kallar den för den, då, för det, Egentligen tycker jag att det där doktrinbegreppet, vi vill inte hålla på så mycket med det, men alltså tankarna kring hur man ska försvara.
Nu vill du ha ett avsnitt om det.
Jo, men att det är ofta att vi fastar att är det en doktrin eller inte en doktrin, utan och att det också har också är ju på något sätt betingat av att vi kommer inte kunna stå emot den här motståndaren, utan det är ju så att säga de militära förutsättningarna och kraven som styr den här idén. Och det är ju väldigt fascinerande med den här enorma fästningen som man ju börjar bygga, som ju alltid är omodern, som man ju brukar säga. Därför att nu börjar ju den här enorma teknikutvecklingen med artilleriets genomslagsförmåga. Och där ju fästningarna blir obsoleta och gamla ganska snabbt. Och att man ju där också, det kan man ju lägga till att det här är ju inte också bara, inte bara en plats för så att säga ett last stand eller en försvarsstrid, utan där dit för man ju också regeringen och guldreserven och alltihopa detta. Där ska ju så att säga hela svenska...
Precis. Alltså garnisonskyrkan ska ju kunna inhusera hela riksdagen.
Ja, precis. Och att det tycker jag är så fascinerande. Och att man då ska låta det här då ryska anfallet, får vi förmoda då, tappa sin fart då, så att säga, i de småländska skogarna eller så att säga då.
Och det har att göra då med att man tänker sig att Stockholm har liksom blivit alldeles för känsligt egentligen. För...
Och jag blir kommenterad där. Du säger att det där tycker jag är så fascinerande, att vi ska komma ihåg att det här svenska riket har en väldigt sån här maritim prägel. Med den här svenska huvudstaden väldigt lämpligt placerad mitt i riket. Och att riket är ju orienterat på den här axeln, så att säga, lite mer Stockholm, Åbo, Viborg, va? Och det försvinner ju helt när Sverige blir så att säga Lillsverige då 1809. Och då ska vi också komma ihåg, tycker jag, om vi kan lägga till här, att vi rekryterar ut i Sverige en fransk militär, marschalk, Jean-Baptiste Bernadotte, som kommer till Sverige och ser ju på ett helt annat sätt på det här svenska geopolitiska problemet. Han säger vi ska inte ha Finland, för att göra det enkelt här nu. Därför att vi kommer kastas in i strider och konflikter med Ryssland hela tiden. Det kan vi i längden inte vinna. Han uttrycker det så här väldigt tydligt. Utan han ser den skandiska halvön. Med Norge som så att säga det här Sveriges naturliga gränser, om man uttrycker så. Vi har ju använt det begreppet lite tidigare. Vi har pratat om Frankrike, det här med red upp Norge. Och, så han ser ju på det här helt på ett mer så att säga känslolöst sätt. Där den här kopplingen till traditionen och kopplingen till Finland. Och skulle man nu säga, så brukar man ju prata om det här med 1812 års politik, att man gör upp med Ryssland. Han möter ju faktiskt till och med konkret Alexander 1812 i Åbo och diskuterar igen den här frågan. Och enkelt uttryckt så är det ju så att man får i Norge kompensation mot att man så att säga går in för att inte återta Finland. Sen är det så att man återgår ju till den där drömmen att återta Finland så här ett antal gånger under 1800-talet. Det gör man bland annat under Krimkriget, Oskar den första och sådär. Vi kommer väl kanske lite till det där. Men det är spännande att man då skapar en sån här centralförsvars... Och då, nu kommer ju en intressant sak, tycker jag. Vad ska man göra av flottan nu då, Peter?
Ja precis. Exakt. Nej, men vi har två frågor här som vi kan hantera. Ja. Å ena sidan flottan. Vad gör man med det som tidigare har varit ett av Sveriges liksom främsta vapen? Och sen så den andra, den här omväxlingen, eller vändningen från öst-västlig orientering till syd- nordlig orientering. Ja. Det är ju rätt märkligt då i ett sånt läge.
Att man Sverige roterar, så att säga.
Ja, Sverige roterar och samtidigt så är man helt ointresserad egentligen av den norra delen.
Och inledningsvis då här under 1800-talet. Ja, för nu befinner vi ju under första hälften av 1800-talet.
Exakt, här. För då har vi ännu inte rälsen och de här sakerna. Nej. Men nu är det bara Göta kanal egentligen som definierar den huvudsakliga liksom kommunikationsrutten mellan Göteborg och Stockholm. Ja. Så där är ju två, så här, vad sker förändringen där nu då? Vad är det som gör att man helt plötsligt orienterar sig senare, i ett senare skede?
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det är ju intressant, för då egentligen så prackar man ju på norrmännen under 1800-talet. Jag säger just pracka på och kräver att de ska upprätthålla och bygga flotta. Varför har man en flotta? Jo, då tänker man så här, nu börjar man bli lite delad här. Ja, men det är bra en flotta. För att då har man ju den här lite principen som man brukar prata om, fleeting being. Alltså bara det faktum att man har en flotta är bra. Och också man tänker sig, då kanske Storbritannien, som man ju ofta man vill luta sig mot nu i det här spänningsfältet man befinner sig mellan det här auktoritära Ryssland och det liberala Storbritannien. Så där vill man orientera sig västerut, möjligtvis sen så småningom lite mot Tyskland. Men där blir den här flottan intressant. Men det är ganska märkligt, därför att man har ju sen centralförsvarsdoktrin samtidigt.
Ja, ja. Den här frågan hänger ju kvar hela vägen fram till 1900-talet. Och det är någonting som jag stöter på jättemycket när jag skrev min avhandling här. Att den här konflikten som hela tiden pågår mellan landförsvaret och flottan, är ju liksom, man löser ju aldrig den. Och de förlorar ju striden också, kan man väl säga.
Ja, vapengrenskonflikterna har ju alltid följt egentligen krigsmakten. Ja. Och jag kan ju bara nämna att på 1700-talet då var det ju bråk mellan skärgårdsflottan med stationering i Stockholm med försvaret mot Ryssland. Och där var det ju konkurrens. Nej, det fanns ju de som, nej men det är ju högsjöflottan med flottbasen i Karlskrona och Danmark. Det är det som är det stora skiftet i 1700-talets utrikespolitik. Återigen det här med politik och tanke, och vad ser man för hotbild och vad är det liksom för teknisk lösning, om man uttrycker sig på det då. Och det är ju det som, det som skiljer hattarna och mössorna under 1700-talet. Ja, om du har läst din historia här, Peter, så är det ju så. Hattarna vill ha skärgårdsflottas i Ryssland och mössorna ser. Så det är ju liksom ingenting nytt. Men sen vandrar vi framåt under 1800-talet så kommer ju de här prövningarna med Krimkriget, där ju Sverige då, och också en odlad gemenskap mellan de nordiska rikerna här också. Där man ju tänker sig att man ska stötta då dels Danmark faktiskt i sin konflikt med det som sen blir Tyskland nere i Schleswig, och som av en händelse ska vi ju faktiskt, har vi ett avsnitt på gång här om händelsen 1864, så vi har anledning att komma tillbaka till det. Men att man på något sätt tänker sig ändå att man skulle kunna agera utrikespolitiskt här. Och man är ju beredd ändå i den inre ledningen, den så kallade kamarillan kring Oscar den första. Han är ju beredd att kastas in i Krimkriget på 1850-talet. Och inne på att ta tillbaka Åland och kanske till och med ta tillbaka Finland. Men så blir det ingenting om det här, för kriget avslutas. Och västmakterna, då pratar jag om Frankrike och Storbritannien som ju för krig mot Ryssland, inte så intresserade av Sveriges deltagande och sådär. Men sen händer ju någonting mot senare delen av 1800-talet som ju förändrar väldigt mycket här. För det är ju som du säger, vad är det nu som gör att den här centralförsvarsdoktrinen i längden inte håller här nu? Ja, då kommer ju samhällsomvandlingen.
Ja, precis. Och rälsen. Och jag vet inte hur man ska formulera det där på ett smart sätt. Men det är väl, det är svårt att säga vad som går först, va? Men det är klart att det som händer, om man tittar på samhällsomvälningen i stort, så ser vi ju absolut att den norra delen av Sverige blir ju helt plötsligt ekonomiskt superintressant, med att man upptäcker att man kan utvinna malmen där. Och den uppflyttningen av folk som sker, en slags kolonisering av hela Norrland.
Men det är ju industrialiseringen, tänker, som i Sverige.
Och det sitter ihop. Och då blir ju den delen av riket väldigt intressant, och det är också viktigt att försvara den. Mm. Så mot slutet av 1800-talet så lämnar man ju, om man tittar på vilka befästningar man gör, så lämnar man ju centralförsvarsdoktrinen ganska rejält. Va? Och man bestämmer väl redan 1925 egentligen att Karlsborgs fästning inte längre ska användas. Men däremot så bygger man ju Bodens fästning.
Mm. Och det i slutet av 1800-talet.
Ja, 1900 jämnt faktiskt. Ja. Och sen är det klar 1916. Ja. Och det blir ju Norrlands lås.
Ja.
Och då har vi också norra stambanan börjar bli klar. Och det var det som där vi inledde. Det sätts ju igång 1866 tror jag. Ja. Och byggs färdigt 1897. Mm. Kommer den upp till Boden egentligen. Mm. Så då har man liksom täckt in, då har man byggt in hela norra delen, eller landsändan, i en slags teknisk infrastruktur. Och då blir det ju plötsligt, ja, men då går vi över till ett annat typ av försvar också. Men det, samtidigt så ser vi förändringen i andra länder, första världskriget och de här...
Och vilka, ja, jag tänkte, ja. Bara, jag tänkte bara sådär hejda dig lite och prata lite om fransk-tyska kriget som
ja,
vi har
precis,
haft.
Ja, precis. Jag har varit inne och nämnde också, för det är ju intressant. Va?
Det här med värnpliktsarmén och att man ser då att den preussiska värnpliktsarméns seger visar ju att Sveriges armé är ju fullständigt i bakvattnet. Vi har ju fortfarande en delt armé. Och att man börjar ju då att växla om den. Och då kommer ju besluten under slutet av 1800-talet, 1901, sätts ju den nya härordningen på allvar. Och vi får plötsligt en värnpliktsarmé. Och det är ju någonting väldigt viktigt, för nu har vi ju intressanta saker här. För nu kommer det ju in sådana här, vad ska vi kalla det för? Ideologiska frågor också med medborgarskap. En man, ett gevär, en röst. Vi har ju rösträtt har vi inte först 1921, utan det här är ju första steget, och männen får ju det 1909, och det blir viktigt i det här nya samhällsklimatet, masspolitikens samhälle som byggs upp med klassamhälle och så vidare. Och där plötsligt också värnpliktsarmén och sen också nationalismen här. Mm. Vi har varit inne lite på de här tankarna om gemensamt Norden, skandinavism, en tanke om men nationalism, den svenska nationalismen, nu ska hela territoriet försvaras.
Ja,
och det är inte bara de där malmfälten där uppe, utan då är det så att nu ska hela territoriet försvaras av geopolitiska orsaker, helt enkelt. Att det är så viktigt att, att hålla hela territoriet och hela territoriets resurser. Vi ska inte släppa en meter. Och då är det ju periferi eller territorialförsvaret här, kanske man ska säga. Egentligen inte periferi.
För även där är väl fransk-tyska kriget viktigt då, som ett exempel på, och speciellt vilken roll rälsen spelar här, att man kan mobilisera trupperna snabbt genom att föra dem över rälsen ut till periferin.
Just det.
Där man sen lastar av. Jag kommer att diskutera det här på ett av våra absolut tidigaste avsnitt när vi pratade om logistik. Då vet jag att vi nämnde det här. Van Krevel gör en historiker som heter Van Krevel här gör ett argument om att ett periferiförsvaret eller den typen av periferistrider som sen pågår under första världskriget är liksom en direkt konsekvens av att vi har rälsen och att den egentligen når bara ut till gränserna. Men man har inte tillräckligt motoriserat logistiken, så att striderna blir i princip där rälsen tar slut.
När man skälper av förbanden, om man uttrycker
precis.
Sig så.
Sen kan man liksom inte, så försvinner mobiliteten därefter.
Och, liksom, och rälsen går från centrum i de här nationerna ut i där skälper man av förbanden. Nu låter ju det här lite banalt. Men, och där står striden, och det är ju fransk-tyska kriget, det är ju sånt just som du säger. Där skälper man ju av de tyska. Och sen inleds liksom operationerna och striderna och faktiskt de här taktiska operationerna till och med då. Precis vid gränsen. Då kan man ju tycka att det kanske är liksom självklart att man hamnar vid gränsen, för det är ju där gränsar till det andra landet, det är där man konfronteras. Men det är intressant att
man kan inte... Men det är ju inte så självklart givet om hur det har varit på 1600-talet.
Nej. Okej, det håller jag med om. Och man skulle kunna leka med tanken att man har byggt ihop de här järnvägsrälsen. Då har man kunnat ta sig ända in i landet liksom. Och det såg ju fransmännen till naturligtvis att det var ju stopp där, så att säga.
Ja, vi har ju fortfarande olika spår.
Det är fortfarande olika spårbädd uppe vid tornet.
Jag vet inte hur det ser. Det finns ju den här legendariska skiftet här i Haparanda någonstans.
Jo, så är det. Och det har ju delvis liksom lite med det här att göra. Men det har att göra med också att det är olika, helt enkelt olika system som man bygger ut. Men det är viktigt att... Och nu sa vi ju tidigare att det här centralförsvarskonceptet, det byggde ju ändå på någon sorts utgångspunkt i hur vi ska försvara militärt vårt land. Här nu plötsligt så kommer ju det i skymundan.
Mm.
Utan här är det ju nu istället ideologin och geopolitiken och nationalism, och resurserna. Och då plötsligt så får nu så att säga krigsmakten här bara inordna sig de politiska besluten och helt enkelt se till att försvara hela det här området. Och då byggs ju hela den här, vad ska vi säga, det som man ju sen pratar om, de här fördröjningszonerna då, framför öster om Kalix älv.
Och flottan blir i princip ersatt med ett kustförsvar också.
Ja, egentligen.
Om man bygger ut de här kustartillerierna.
Ja, som ju är en svensk specialitet.
Mm.
Och vi brukar ju droppa sådana här ämnen, och jag känner nu att kustartilleriet faktiskt...
Ja, men det är spännande.
Det borde vi köra på.
Och så finns det en symbolisk symbolisk överföring där, och eftersom man många av de här kanonerna som man plockar från skeppen, ja, sätter man sen
från gamla kanonbåtar, ja. Precis, och så befäster man så att säga våran kust, men även i såna här batterier som ska kunna så att säga bestryka och beskjuta de områden som är för att spärra av då uppe i Norrland, använder man ju som du säger gammalt artilleri. Och den svenska försvarsmakten står ju väldigt på pappret stark inför för första världskriget egentligen.
Det här förvånar mig lite grann. Du droppar den precis innan du satte igång. Men vad menar du egentligen med det? Annars brukar man ju säga att liksom
Sverige är alltid otakt.
Nej, men man brukar ju säga så här att krigsmakten efter 1945 egentligen, efter andra världskriget, är då vi står på höjden egentligen.
Nej, men vi har en storhetstid för försvarsmakten med många förband och inför första världskriget och åren strax efter. Sen kommer ju den stora nedläggelsen under...
Precis, försvarsbeslutet 1925.
1925, ja. Och,
men menar du då liksom i kvantitativt hänseende?
Ja, vi har en stor krigsmakt. Mm. Och det är ju otal förband som ju sen försvinner i och med beslutet 1925. Så att på något sätt så har vi egentligen då, om man pratar om att vi har en storhetstid för försvarsmakten under 50-60-talet, så har vi också en tidig storhetstid kring första världskriget. Och det är ofta bortglömt att den svenska krigsmakten var ganska stor. Sen kan man ju fråga sig hur duglig den var och hur man hade tagit till sig de nya sätten att föra krig. För det ser man ju att även de europeiska arméerna har ju otroligt svårt att hantera den nya vapentekniken. Det behöver vi bara nämna Verdun och de här slagen där ju dör väldigt mycket med många människor helt enkelt. Därför man kan inte hantera den nya vapentekniken med kulsprutor, taggtråd, de nya spränggranaterna och så vidare. Och man suger ju upp en del saker från första världskriget och försöker utvecklas i Sverige också. Men att vi har en ganska stor försvarsmakt vid den här tiden. Men sen händer, jag tycker vi måste ta mellankrigstiden här, för det händer, där har vi återigen ett stort skifte. Och jag sa ju nu lite här att den svenska försvarsmakten är alltid otakt. Mm. För då lägger man ju ner i stort sett, inte hela försvarsmakten, men man bantar den ju enormt under 20.
Ja, jag vet inte. Jag vet inte om jag håller med om... Alltså, det är klart att det är en bantning på ett sätt, va?
Ja.
Så är det ju. Men man får ju samtidigt en ny försvarsgren. Alltså, 1925 så inför vi också flygvapnet.
Ja.
Och det är ju den som kommer också bli den absolut största, egentligen den mest kostsamma grenen sen.
Ja, och kustartilleri och marin, och att man börjar så att säga sammanföra olika vapenslag här tillsammans och samman.
Absolut, men där kan man ju säga någonting som är intressant här nu, att allt det här som vi har pratat om egentligen är ju präglat av en idé om att man har två olika sätt att röra sig, antingen till fots liksom längs med marken eller så har man havet.
Ja.
Det är de möjligheterna man har. Men under 1900-talet så får vi liksom en helt ny dimension i krigföringen.
Ja. Mm.
Och det förändrar ju det här väldigt mycket. De här naturliga gränserna som vi tidigare har nämnt, det är ju, spelar ju inte någon roll. Man kan flyga över berg. Nej, precis. Det beror på hur man ser det. Å ena sidan är det ju i det här försvarstänkandet, eller de här filosoferna som sitter och tänker på hur nästa generations krig ska vara. För dem kanske de här gränserna inte spelar någon roll. Man tänker sig att man ska kunna föra krig helt och hållet från luften. Men i praktiken sen blir det framförallt under andra världskriget, inser man ju att vi måste ju också få folk på marken, så att säga.
Ja.
Men det här förändrar ju också synen på vårt territoriet. Och man kan ju säga att periferiförsvaret blir ju å ena sidan intressant i den meningen att vi måste försvara oss från invasioner.
Men
samtidigt så glider ju också så att säga, de här centrala positionerna, eller så att säga, huvudstaden och liksom viktiga sådana här politiska centra inne i landet blir ju intressanta igen på ett helt annat sätt. Och det är ju på sätt och vis en rörelse tillbaka till centralförsvaret. För man inser ju att man kan inte hindra flygplanen från att komma in.
Nej. Och jag tänker mycket av krigsplanläggningen. Jag tänker på när du sitter och pratar, mycket av krigsplanläggningen. Den konkreta planläggningen och så att säga de planer man har för krigsmaktens disposition och uppmarsch och positioner och operativa utgångspunkter, den är ju som du säger nästan en återgång till att man säger att de här områdena kommer vi inte att kunna centralförsvara, och man bestämmer sig för ett kärnområde som ju kanske inte helt överlappar precis med det som man ju hade på 1800-talet, men det är ju kärnområdena i alla fall i Mellansverige, plus att man tänker sig att försöka hålla då där uppe vid i Norrland. Och så har man ju olika olika krigsfall som ju sen utvecklar sig under vidare under kalla kriget när vi kommer dit. Men jag skulle vilja stanna kvar vid att varför avbantar man ner krigsmakten? Det gör man ju också därför att vi är inne i ett välfärdsbygge. Mm. Och det här tycker jag är spännande med att när folkhemmet etableras ju egentligen på 30-talet och socialdemokratin kommer ordentligt till makten, så har man ju plötsligt ett annat krav. Här kan man inte längre bara göra vad man vill och lägga mycket pengar man vill.
Men socialdemokraterna har ju liksom ett pacifistiskt arv. Ja. Och de var ju tidigt emot det här med värnplikt. Det var en av deras största frågor under början 1900-talet. Så det är klart att de, och det är ju Per Albin Hansson själv som sitter i den här utredningen. Han är försvarsminister i det här läget. Mm. Och han är med och driver nedläggningen av många av de här. Framförallt är det väl kavalleriförband man lägger ner, va?
Ja, och det kan man väl säga för sig att det var
1925.
Ja, 1925, och det är ju med rätta då i och för sig. Då.
Men ja, precis. Kunde, det tycker jag lite så här. Men från borgerligt håll så har man varit väldigt måna om att peka på det här som ett slags, att Socialdemokraterna förrådde Sverige. Men det var ju också en kvalitativ höjning som man genomförde. Så det är lite. Men absolut är det ju intressant det du säger, att det här sitter ihop med ett välfärdsbygge också, ett nytt sätt att tänka. Demokratisering av kriget överlag, som gör att även, nu inser man att även folket måste ha en röst i vilken typ av krig vi ska bedriva. Och det är ju det Socialdemokraterna egentligen, eller vänsterkanten, kommer in med under den här tiden. Det är en av deras största, vad ska man säga, bragder genom politiska liksom, tidiga karriären.
Sen tycker jag vi kan nämna också faktiskt att tidigare ju under före första världskriget så är ju faktiskt försvarsfrågan tillsammans med tullfrågan en sån där klassiska stora politiska stötestenarna. Och där man ju från borgerligt håll och bland annat från bondehåll, om jag uttrycker mig så, är ju upprakta över att man ju inte satsar tillräckligt på försvarsmakten. Vi har ju det här bondetåget och faktiskt Gustav V:s utspel på Borgården som ju ställer till en kris. Då han ju tvingar till och med ministär att avgå. Det är ju ett brott mot parlamentarismen som ju direkt har att göra med att här menar man att vi har inte ett tillräckligt starkt försvar, menar man. Nu hävdade jag ju ändå att vi hade en ganska stor krigsmakt ändå den här tiden. Men visst, jag kan hålla med om det där. Sen kan man alltid fundera, vi kommer komma ha en sån liten diskussion när vi börjar prata lite här om så småningom under kalla kriget. Alltså hur stor krigsmakt skulle vi egentligen ha? Hade vi för stor krigsmakt då? Men det som händer med andra världskriget, om vi bara hoppar snabbt dit igen, den är ju att här upprustar vi ju. Mm. Vi lämnar ju väldigt mycket materiel faktiskt till Finland, så vi har ju svårt att fullständigt mobilisera vår krigsmakt, och vi behöver inte egentligen tycka gå in så mycket på idéer och tankar och doktrin under andra världskriget.
Säga så här att försvarsbeslutet 1936 är ju på något vis en bekräftelse av att flygvapnet är där,
huvudsakliga fokus har kommit för att stanna.
Och det är då man också bygger upp Saab-koncernen och det här och börjar producera egna flygplan. Mm. Och vi har ju också pratat om Boforskanonen som är liksom den andra Janus-ansiktet på det här också. Att man måste skydda sig från.
Och sen är jag häpnad över att det är jag som nu säger det här. Men sen har vi ju hela civilförsvarsuppbyggnaden och luftkriget och hela det. Alltså det kommer ju, va? Det är så, va? Jag tror att du har skrivit en avhandling om det, Peter.
Jag tror att jag har skrivit en. Det låter bekant.
Men det jag tänker med andra världskriget så speciellt, för där har vi tyskt hot och så vidare. Men så kommer vi in i kalla kriget. Mm. Och där måste man ju nu plötsligt i den här nya omvärlden med Sovjet och så småningom Atlantpakten, NATO, att börja orientera sig. Vi kan inte skapa ett nordiskt försvarsförbund. Norge och Danmark har för höga krav på sin säkerhet. De ser inte att det skulle kunna ge dem trygghet. Finland tvingas in i en vänskaps- och biståndspakt med Sovjet, och Sverige balanserar, och vi bestämmer oss för att fortsätta med våran framgångsrika faktiskt alliansfrihet och neutralitetspolitik. Men så satsar man på ett väldigt starkt försvar. Mm. Och här tycker jag det kommer in en sån intressant sak, just att den där, att doktrinen där är ju då att skapa en form av tröskeleffekt under hela kalla kriget.
Ja, man kan väl säga att det är väl två saker egentligen. Å ena sidan tröskeleffekten.
Ja.
Och sen andra sidan är ju att man hela tiden ska hålla linjen öppen västerut.
Ja.
Så fokus hela tiden hamnar även, återigen i Mellansverige egentligen. Och se till så att de här vägarna som går till över till Trondheim och Mo i Rana till exempel är ju supercentrala i det här läget.
Ja, sen uppfattar jag en annan sak också när du säger det där, att man ska också, man ska agera och försvara Sverige på ett sätt att man håller områden öppna så att vi kan få hjälp från väster.
Mm.
Därför att man, oavsett nu vad man har för olika krigsfall, så är det ju så att man gör ju aldrig, som det heter, någon operativ planering, så att man planerar inte i detaljnivå för krigsfall. Man har ju till och med faktiskt ett krigsfall Tyskland. Det är ganska spännande. Och även för det från NATO. Utan det blir ju så att man fokuserar ju på det här krigsfallet från öst. Då. Krigsfall 2 tror jag man kallade det för faktiskt. Och det blir det man utvecklar under hela kalla kriget. Så tröskeleffekten tycker jag att den kan man väl ändå definiera tycker jag lite här. Att den handlar ju om helt enkelt att det ska vara tillräckligt. Det ska vara tillräckligt tufft för en motståndare att ta oss så pass jobbigt att man inte kommer att anfalla Sverige helt enkelt.
Men då måste jag bara förlägga till det här med civilförsvaret också.
Ja.
För att de har ju
hade du skrivit en avhandling?
Ja, jag har skrivit lite om det. Men det som är så väldigt spännande med tröskeleffekten är att man även använder civilbefolkningen in i det här. Och det är ju någonting som är helt nytt för den här tiden.
Som inte finns den har ju inte existerat som
nej,
du
den
säger,
har inte existerat i den meningen. Alltså, man har ju givetvis räknat med den som en slags resurs av alla möjliga slag. Både som manfolk och ekonomi och så. Men nu blir även liksom civilbefolkningens moraliska konstitutioner är så viktiga. Och att man till och med kan använda skydd mot civilbefolkningen. Eller uppvisa ett skydd mot civilbefolkningen som ett tecken på att man kan uppnå den här tröskeleffekten. Om man helt enkelt inte kan bomba ihjäl svenska folket så kanske inte finns någon poäng med att bomba dem alls.
Just det.
Ja, det är ju som en ja, det är så bisarrt om man säger det. Men det är också sanningen.
Men det är väldigt intressant.
För det säger någonting också om hur den här tröskeleffekten tänkte fungera. Att man egentligen bygger upp en krigsmakt som inte ska användas. Man liksom blåser på så mycket och bygger upp den så att den ska vara så pass stark, både militärt och civilt och även ekonomiskt liksom robusthet, här, att den egentligen inte ska behöva användas.
Mm.
Det är så oerhört paradoxalt.
Det jag tycker är så intressant är för vi sitter ju i coronatider. Mm. Där man ju pratar väldigt mycket om de moraliska aspekterna på vem ska få vaccin och hur förluster och hur, och människors egentliga värde skulle jag faktiskt vilja säga. Det känns ju lite besvärligt att säga det här, men att det här är en tid där man ju kalkylerade på ett väldigt egentligen cyniskt sätt, som du säger, med att det är ingen idé att bomba oss om man inte kommer åt oss, så att säga. Och att man kalkylerar med också att faktiskt vissa förluster, skulle man ju faktiskt också kunna säga, att man till slut drar sig tillbaka och försvarar ett område, och det är ju väldigt krasst. Men samtidigt förstår man ju att det var ju villkoren under den här tiden.
Och det sitter ju ihop med de samhällsförändringar också. Det är också en syn på civil, eller vad ska man säga, på ingenjörskonsten, att man kan på något vis planera det här in i minsta detalj. Ja. Och det är också den där är liksom kallduschen man får under 60-70-talet. När man inser till exempel att radioaktivitet, om de bombar oss i Tyskland eller om de bombar någon annanstans, så kommer den här skiten spridas till oss. Ja. Och det är en faktor som vi inte kan styra över. Men annars har man ju tänkt att om man bara gör de här snygga planerna, så kan man evakuera kanske 1,5 miljoner människor från södra Sverige, ut på landsbygden eller vad det nu är. Och så kan de överleva där. Men det hjälper ju inte om det kommer ett stort radioaktivt moln från ett sönderbombat Ryssland.
Nej, det är så.
Och det är den här liksom,
lite naiva.
Ja, oerhört naiva under 50-60-talet egentligen. Och det har ju, det kan man säga starta under 30-talet här. Syn på en slags social ingenjörskonst som också avspeglar sig i den militära och civila planeringen.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse?
the federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Men jag skulle vilja ta upp en sak här med vad svenska försvarsmakten förstod. Och man hade ju en doktrin där man då tänkte sig att... Och här, jo, det ska vi säga att i den här doktrinen så är det ju så att politikerna vill ju att vi ska försvara hela territoriet. Av de skäl vi har kommit fram till. Mm. Att, det är ju så att säga det bud de ger, uppgift de ger till försvarsmakten. Men när man tittar på sen den operativa praktiska planeringen så är det ju inte så man tänker sig. Därför att försvarsmaktens företrädare vill ju inte ställa upp den svenska krigsmakten vid gränsen och så blir den överkörd och förbrukad. Utan den tänker ju mer ett sånt här segt djupförsvar. Mm. Så här finns det liksom en diskrepans mellan de här olika sätt. Och det är väl typ spännande. Och jag vet att när vi pratade om stridsvagn S så hade vi uppe den här diskussionen stridsvagn S skulle användas ju för att anfalla ett sovjetiskt brohuvud i Skåne på stranden. Men då insåg de här befälhavarna, klok nog får man ju säga, att den som var chef för den här pansarfördelningen med de här pansarbrigaderna, det tyngsta Sverige hade. Han påbörjade ju en planering för en fördröjningsstrid. Men det fick man liksom inte komma med officiellt, för att det var ju inte samtidigt... gick inte i linje med politikernas uppfattning om att vi skulle försvara hela territoriet.
Nej, men tänk vad moraliskt knäckande det skulle vara för civilbefolkningen också att höra det. Ifall de anfaller så kommer vi släppa Skåne på en gång.
Och så vill jag ta upp den här
skogsgränsen.
Och så vill jag ta upp en annan sak som jag tycker är spännande. Marginaleffekten apropå de hur stor krigsmakten var. Att man räknade ju på att... man gjorde hypotetiska antaganden att naturligtvis så skulle det vara så att det pågår ett stort krig nere i Europa. Sverige är bara en andra hands front. Så här mycket kommer den sovjetiska krigsmakten kunna sätta in. Och då kommer man fram till egentligen att den svenska krigsmakten, när man räknar på det här, den var överdimensionerad. Därför att Sovjet skulle aldrig kunna sätta in riktigt de resurserna. Så att om Sverige kunde mobilisera, vilket vi kunde, 600 000 man, kanske ända upp till 800 000 man, så åtminstone om vi hade en fältarmé på 300 000 man. Och då ska man ju tänka sig att Sovjet skulle nog ändå behöva kanske 2-1. Mm. Och det var liksom nästan, det hade de inte haft de resurserna. Så där förde man ju en sån här diskussion, och samtidigt kan man ju invända mot den där marginaldoktrinen. Att, ja men visst, det finns ju exempel på där motståndarna vunnit som underlägs. Jag säger Kefo Fallgelb. Ja. Tysklands anfall på Frankrike.
Jo, och så tänker jag på...
Där är man ju, det är ju tyskarna ju numerärt underläge, men operativt skickliga. Och då tänker man sig att vi kanske tänker fel här. De sovjetiska krigsmakten är överlägsen åt kvalitativt. Det spelar ingen roll att vi är dubbelt så många. Så att sådana här diskussioner förde man ju, men
Finland måste ju spela. Finska vinterkriget måste ju ha spelat jättestor roll i den här
precis.
Sättet att tänka också.
Exakt. Och du har helt, det är där man utgår ifrån det. Ja. Att den här krigsmakten, sovjetiska krigsmakten som var ju enormt överlägsen, ändå tog sig inte igenom. Och trots att det ju var på vippen 44 på näset, fortsättningskriget. Nu är det ju så att vi vet ju att Sovjet, och då räknar man just på detta. Ja men där, titta där. Där fick ju sovjetiska krigsmakten överföra förband till Östeuropa istället då för pågående anfall mot Berlin. Så att Sovjet kommer aldrig kunna sätta in, ha som huvudmål. Och samtidigt så fanns det ju de som menade att nej, men det kanske är så att Sovjet kommer isolerat anfalla Sverige. Va? Mm. Så att så här gick det ju de här diskussionerna. Jag tycker de är ganska spännande. Och sen hade man ju också den här luftlandsättningsproblematiken. Vi hade ju ett avsnitt om Kreta här tidigare. Att det fanns ju en möjlighet, och jag minns ju från min militärtjänstgöring att det var ju en sån där klassisk uppgift man fick då som spånplutonchef, att man skulle kunna liksom hantera en luftlandsättning. Bland annat var ju en sån huvuduppgift. Va? Och också, som du har varit inne på, kärnvapnena här ställde ju till. Då måste man sprida ut förband. Så att man hade ju väldigt många såna här olika variabler att ta sig an. Men vi kan väl säga att den svenska krigsmakten ju i alla fall var i alla fall ett redskap i den här statsledningens säkerhetspolitik.
Jo, precis. Alltså, den hänger ihop med utrikespolitiken också. Vilken typ av, och det förändras ju också mot slutet av 60-talet med med Palme till exempel, när man tänker sig att Sverige ska ta en annan roll i ett internationellt sammanhang. Mm. Och det är också då man börjar montera ner försvaret på nytt.
Och det har vi inte nämnt här faktiskt, att en av orsakerna man tänker sig på 20-talet och 30-talet, att man ville banta själva det så här fysiska militära försvaret, var ju att nej, men nu ska vi jobba istället ideellt.
Precis. Så att inte, ja, man har förhoppning om att
Nationernas förbund och avrustning. Och där har vi också, som du säger, att mot slutet av kalla kriget så övergår ju Sverige till att mera arbeta mot en sån här allmän avspänning i världen, och det ska då leda till säkerhet för oss också här i Nordeuropa.
Men du, Martin, jag tror att vi måste börja runda av nu.
Ja.
Vi har hållit på här i 48 minuter nu.
Ja, men det jag tänkte vi skulle kanske göra är väl att ska vi göra så här att vi återkommer faktiskt kanske lite till
det här. Ja, precis. Jag tänker att det är ganska bra läge att sluta här, för det som tar vid efter 70-talet är ju någonting annat.
Det är någonting annat, och där tycker jag att vi skulle kunna göra ett avsnitt som ju faktiskt också handlar om när Sverige sen så småningom ställer om sitt försvar under ett antal år till ett insatsförsvar. Och hela den diskussionen med kalla kriget slut. Så jag tycker att vi skulle kunna ta ett samlat grepp kring det. Men att lämna nu så att säga den här situationen på 70-talet. Men det finns alltså inga strategiska kobbar.
Nej.
Jag tror att det har vi lärt oss idag.
Nej, och jag vet inte. Finns det några doktriner också som inte egentligen är sammanflätade med liksom både politik och teknik egentligen? Alltså det är en slags etikett, vi har sett upp saker, men som egentligen är helt betingade av andra faktorer.
Och andra faktorer, att det måste alltid vara en summering och kombination och syntes och en massa olika saker. Det håller jag med om. Men vi får tacka lyssnarna för att ni lyssnade idag. Mm. Vi återkommer med 1864 och Trauskrig också.
Det kommer bli grymt.
Det kommer bli grymt. Ja. Tack ska ni ha.
Tack.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
I ett litet torp i Sörmland skrev författarparet Moa och Harry Martinsson några av svensk litteraturs stora klassiker. I efterhand har Moa hamnat i Harrys skugga, men i en ny bok framträder de bägge i helfigur, bundna till varandra genom passion och litteratur. Paret förde en litterär dialog som utvecklade de båda även efter den turbulenta skilsmässan och tills döden skilde dem åt. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är litteraturprofessor Ebba Witt-Brattströms hjärtslitande dubbelbiografi över paret Martinsson. Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.